Idag här i Livslångt så tänkte jag att vi skulle prata om den där känslan som jag tror att många av oss går runt med. Av att behöva hålla ihop och leverera och prestera och hinna och samtidigt försöka vara någon form av människa. Förälder, kollega, vän kanske. Och jag tror att många med mig också känner igen att det liksom har skett en nästan omärklig förskjutning från det som kanske var vi hade intensiva perioder och toppar och stressiga deadlines. Och sen kanske en till, men att det nu har blivit någon form av normalläge där det inte är en fråga om hur man klarar dem utan att de påverkar hela vår tillvaro då. Och jag har faktiskt velat prata om det här länge. Det är så lätt att vi hamnar i att individer ska lösa det här med självledarskap och egna gränser och återhämtning och så. Och så mitt i de tankarna så hände det som ibland händer här på Rise, nämligen att en kollega jag inte ens visste fanns kontaktade mig helt apropå och vi kom in och pratade om ungefär precis det här som jag nu nämnde. Så varmt välkommen till Livslångt, Kristin Grimsdotter.
Tack så jättemycket.
Livslångt, en podd om lärande.
Så roligt att ha dig här. Du, på Rise när man söker på dig, då är du som så många andra så står du som projektledare. Men det säger extremt lite om en människa. Så hur berättar du om dig själv? Vem är du, Kristin?
Ja, det här är ju den svåraste frågan. Mm. Egentligen och samtidigt är så lätt. Och jag tänkte på detta lite i förväg. Jag blev inte riktigt klokare för att jag vet att det man på ett sätt vill höra är hur man förhåller sig till den här informationen. Vilka grupper tillhör jag? Liksom, vilka roller har jag? Och om jag skulle beskriva mig helt som jag ser på mig själv. Mm. Då skulle jag mer prata om vilken energi jag är. Så att jag undrar om jag kanske ska göra lite både och.
Ja, det vore jättehärligt tycker jag. Så att det inte bara blir det man förväntar sig.
Ja, precis. Så att om vi börjar med det liksom mer traditionella. Jag är mamma. Det är en väldigt stor del av den rollen jag har. Jag har 5 barn. Jag är isländsk, född och uppvuxen på Island. Som har format mig väldigt mycket. Jag är utbildad som ingenjör. Både från Reykjavik universitet men även KTH och Chalmers fokuserat på teknisk innovation, entreprenörskap, affärsdesign. Mm. Så att det kanske är det formella och liksom jobbade på Rise i dagsläget som projektledare. Men egentligen alla de arbetsroller jag har haft, och nu ska jag vara helt ärlig med det och även lyssnarna, att inga av dem har jag tagit för att egentligen utföra den uppgiften.
En liten trojansk häst här.
Kan man säga, egentligen. Mm. Och det kan ju vara väldigt passande i den här podcasten med livslångt lärande. I och med att allt jag har gjort nu under 20 år har varit för att kunna förstå en enda fråga kan man säga. Så att alla kontakter jag har fått möjligheten och jag är väldigt tacksam att befinna mig i har varit för att kunna utforska den miljön och de människor som befinner sig där. För att kunna fördjupa mig i just den frågan. Mm. Så även, och jag är faktiskt väldigt öppen med det även här på Rise. Jag jobbar inom avdelningen certifiering. Och jag har ingen bakgrund inom certifiering överhuvudtaget. Förutom att ha jobbat då som hållbarhetschef. Där vi måste då comply till en del både certifieringar och standarder och så vidare. Mm. Så att det är kanske mer det
vanliga.
Formella. Ja, mm. Precis.
Men den där trojanska lilla ådran, den kanske har att göra mer då med din energi och vem du är.
Ja,
den. Så hur beskriver
precis,
du det?
Precis, exakt. Så att om jag skulle liksom bara, hur jag egentligen upplever världen och liksom upplever mig själv, då är det väldigt mycket i form av energier. Och jag brukar kanske inte prata om det så öppet för att det känns och upplevs väldigt flummigt. Det är svårt att liksom sätta ord på det. Mm. Men det finns någon slags, och det här får du klippa ut här Katarin om det här blir allt för flummigt och oförståeligt. Men man känner av, det finns även liksom i ord. Vi använder ord som att liksom följa hjärtat och det liksom finns bra eller dålig energi i rummet och liksom, du känns nära eller du känns långt ifrån. Så vi använder det här väldigt i språket, liksom metaforiskt, men jag upplever det väldigt starkt och det är så jag egentligen navigerar allt jag gör. Mm. Att det kanske viktigaste jag försöker göra hela tiden är det jag kallar för autenticitet. Och det är liksom att behålla min energi i någon slags, jag vet inte, vitalitet. Mm. Något liksom tillstånd som både ger mig energi och de människor som är runt mig ger dem energi. Just. Och på det sättet, vi kan ju gå runt och botten, är hållbarhet. Mm. Att liksom vi ger mer energi och vi producerar mer energi än det som behövs och det som dras ifrån oss. Och det är olika för mig och liksom för dig, vad är det som ger dig energi? Med den här självkännedomen och liksom hur vi förstår oss själva. Med den här energin tycker jag är väldigt liksom grundläggande. Och kan jag komma in på det vi pratar om idag, hur man kan liksom designa samhällen utifrån att öka förståelsen om just detta.
Ja, för det du säger hänger ju verkligen ihop med de stora globala, det vi brukar kalla hållbarhetsfrågor. Och det hoppas jag att vi också kommer att prata om. Vad betyder det för oss? Så att säga. Det går ju inte jättebra för oss att uppnå heller dem då, så att det kan vi ju komma in på. Mm. Men jag står också och tänker på, jag kanske har sagt det någon gång förut, det vet jag inte, men jag med min då polska bakgrund, det finns ett ord på polska som beskriver en, förmodar jag, energi då, eller en känsla när man träffar en människa som är omedelbarhet. Det går inte att översätta helt rakt av. Och det har att göra med autenticitet som du säger, vilket jag ju också kände då första gången vi pratade. Så att jag känner igen väldigt mycket om det du säger då. Men jag vet ju också, du sa lite i en bisats här att din uppväxt på Island och din isländska bakgrund har format dig väldigt mycket. Och när vi pratar om det här med hållbarhet och resiliens pratar ju många om idag. Hur har Island liksom format dig i den vägen?
Mm, och det är sådana saker som man inser inte förrän i efterhand. Och även på att prata om liksom vem man är som människa. Man brukar liksom börja med sig själv. Men det är väldigt intressant också att titta längre bakåt. För att hur våra föräldrar växte upp och liksom de miljöerna. Och Island är ju liksom väldigt, både ungt land, ganska så rått och så dynamiskt givet liksom alla naturkrafter som finns där. Så att jag är till största delen uppvuxen i en liten fiskby på norrvästra Island. Bland berg, vid havet, där alla jobbar, kan man säga, på ett eller annat sätt med fisk. Antingen fiska, liksom mitt första jobb var i en fiskfabrik när jag var 13-14 år gammal. Och de som inte jobbar med fisk jobbar med liksom i skolan eller vårdcentralen och så vidare. Så det är ett samhälle av typ 1000 personer. Så växer man upp på ett sånt ställe, då blir både naturen och människorna väldigt självklar del av hur du lever. Du förstår att naturen både ger och tar. Liksom. I min barndom fick vi flytta mitt i natten på grund av lavinrisk utan att veta om vi skulle komma hem igen. Mm. Och du har någonstans bara acceptans i det. Att det är så otroligt dynamiskt. Mm. Det är nära vänner som liksom har förlorat sin liksom morfar ute på havet för att liksom han aldrig kom tillbaka. Just det. Och det är den sorgen som finns i det, men även acceptansen, att du lever i sårbarhet med naturen och ni på någonstans är ett. Mm. Och samma med människorna, att varje person spelar roll. Så växer man upp i den kontexten, då är hållbarhet,
ja,
på så otroligt starkt på riktigt, även om jag aldrig använde det här ordet när det växte upp. Nej, men i efterhand när man börjar jobba med dessa frågor, då inser man egentligen var det kommer ifrån.
Mm. Och det hör ju jag att det här har med allt som vi försöker skapa idag att göra. Och när vi pratar om sårbarhet och hur vi kan liksom skapa motståndskraft och så är det ju så många som inte har med sig den acceptansen och inte vet hur de ska få den nu eller hitta den nu så att säga.
Ja, och det finns den här dynamiken. Jag tycker det är spännande. Nu har jag bott i Sverige i 15 år. Och Sverige är grund och botten väldigt tryggt land på otroligt många sätt. Mm. Som är en väldigt, väldigt stor fördel. Men man har fått, jag har fått feedback, ja, men du är så innovativ.
Mm.
Och det är inte liksom någonting, det är mer bara att man är så van att hela tiden vara anpassningsbar.
Just.
Du kan inte liksom planera här vecka 37. För du vet inte hur vädret kommer vara eller hur förutsättningen egentligen kommer vara. Så att du, ja, du har alltid liksom scenario A, B, C, D liksom.
Mm. Ja, det är fascinerande och det är ju, vi får ju ofta höra det. Jag har också jobbat i Finland och de säger ju samma sak. Att ni är så, det är som att ni tror att ni kan kontrollera hela världen. Men apropå det då, Kristin, jag har ju läst lite av det du har skrivit. Mm. Och bland annat det här trycket då som jag nämnde i början. Det här som vi känner bara högre och högre och mer. Och trots en massa AI-teknik och annat så producerar vi mer och mer. Och din blogg då heter Under Pressure. Mm. Så då rör du dig i det här trycket mellan det som händer i kroppen och i våra system runt oss. Så hur beskriver du det här trycket som du tycker präglar våra liv och vår vardag?
Mm, det kommer ju verkligen. Jag måste säga, det är så stor fråga, för det är både i det och det lilla och det små. Jag tänker även där kan jag liksom backa lite bandet för att ge kontexten in till det.
Mm.
Så att man kan liksom fånga upp någonstans helheten. För att, och när man pratar om den energin, liksom ett av det som har varit grunden i mig så länge jag kommer ihåg är det här drivet att utforska, den här nyfikenheten.
Mm.
Som gjorde liksom både att jag flyttade hemifrån när jag var 15 till Brasilien, liksom själv när jag var 17. För att kunna förstå människor och liksom någonstans miljöerna. Så att 2008, när jag skulle börja mina ingenjörsstudier, det var nästan ganska så dramatisk dag. Det var dagen innan min födelsedag, 7 oktober, eller 6 oktober då. Vi satt i rummet på Reykjavik universitet. Min dåvarande pojkvän skulle få ett stipendium. Och vi sitter där och liksom, det är ingen som kommer. Varken liksom rektorn eller de bankerna som skulle ge stipendiet. Och alla väntar och vet vad som händer tills rektorn kommer springandes. Och så jag bara, men det är ingen fara, ni kommer få era pengar. Och jag bara, jo, men som inte var då liksom. Och bara, vi har suttit på möten hela natten, men det här kommer bli okej. Uh-huh. Och det här var liksom första indikatorn på finanskrisen som kom väldigt, väldigt liksom, hårt på Island. Mm. Och nästan på ett dygn kan man säga liksom, ändrades både hela vår ekonomiska situation i hela landet. Men även att prata om energin, liksom när man är så patientlig, då känner man av hur hela atmosfären ändras. Från att vara ganska så självständig, självsäker nation, till liksom mer skeptisk, mer rätt, mer osäker. Mm. Och där kommer till exempel ett väldigt tydligt exempel på en press.
Ja.
En stressen påverkar i det här fallet liksom en hel nation.
This is Iceland. An isolated, homogenous island near the Arctic Circle. What many people don't realize is that the global financial crisis of 2008 had its first major victim in this subpolar region. In October 2008, Iceland's three largest banks, Kaupthing, Landsbanki, and Glitnir, were nationalized after they defaulted on $62 billion in foreign debt. Foreign investors fled, the krona plunged by over 50% in a single week, and 95% of the stock market's value was wiped out. Almost all companies filed for bankruptcy as a direct result of the banking collapse. A currency in free fall, banks in ruins, and a desperate appeal to the IMF, Iceland's worst financial crisis in modern history, left the country scarred, shaken, and hard to forget.
Och jag blev så otroligt nyfiken för att de beslut som tog under den här pressen, enligt mig och min uppväxt, inte var så himla bra beslut. Nej. Jag såg inte hur det här skulle varken gynna människor eller miljö. Så för mig var någonting på riktigt. Pengar såklart spelar roll. Men på kostnad, liksom, hur mycket ska du fokusera på siffror på papper som förändras på kostnad av riktiga liv?
Mm.
Och jag var såklart ung och naiv och hade väldigt liksom, lite förståelse. Men det var någon sån gnista som tände sig i mig, för att jag visste ju givet hur litet Island är att de här människorna inte var några dumma människor, de var ju väldigt smarta och vill väl och verkligen liksom antog jag och vill tro än jobba för liksom landets bästa.
Mm.
Så att då börjar jag egentligen en resa som har pågått sedan dess. För att kunna förstå just detta. Och pressen kan vara i det, liksom, man kan säga, i det lilla. För att så fort jag och du möter varandra och jag trycker någonting i dig av någonting som är viktigt för dig, då kommer du känna av den pressen. Och det påverkar ditt nervsystem och du bara, men gud vilken otrevlig människa, jag vill helst avsluta det här samtalet så fort som möjligt.
Känner igen det, dock inte från dig.
Så du påverkas liksom direkt i det här liksom lilla. Men sen har vi alla de här komplexa utmaningarna vi står för. Komplexiteten har ju ökat enormt och ökar exponentiellt. Så att det är liksom klimatfrågan, det är liksom geopolitik, det är polarisering, det är liksom, det är på så konstant global nivå. Och vi ser hur det liksom blir bara, det blir större och större och snabbare och snabbare. Och det är svårt att hantera det för våra hjärnor som inte riktigt var gjorda. Vi är fortfarande liksom inte riktigt evolved.
Nej, det går ju väldigt långsamt över tid, även om en enskild hjärna kan påverkas av olika saker, har vi pratat en del om. Men vad gör då det med oss, skulle du säga? Alltså vad händer med alla oss människor? Du var lite inne där på att det är alla våra nervsystem också påverkas av det här under det här trycket. Hur blir vi? Och förstås då, i mitt bakhuvud, kan vi ens lära om vi är utsatta för ett sånt tryck? Liksom? Mm.
Så att säga, nu vill jag ta höjd för att jag är inte en neurovetenskapsmänniska egentligen. Det är mer att jag kommit in på den frågan och tycker den är otroligt viktig. Men det som händer ju är att vår förmåga att hantera komplexitet till exempel, den försvinner. Så att vi går tillbaka i vår liksom, grundvärdering, liksom grundbeteenden. Liksom. Det är mer svartvitt, vi kan inte hålla kanske två sanningar liksom, samtidigt. Det är svårare för oss att vara kreativa, innovativa, liksom ha den här öppenheten att bemöta varandra utan att få liksom känsloutbrott, att bemöta varandra med liksom värme istället för kanske aggression. Så det påverkar liksom våra beteenden, våra tillstånd och våra hjärnförmågor. I ett stort behov att hantera komplexitet där vi faktiskt inte kan det, helt enkelt. Så att när behovet är som störst, då blir vår förmåga väldigt, väldigt liten.
Och kanske är det därför då som det går så där för oss att hantera vissa stora globala utmaningar då, för det trycks ju bara mer och mer.
Ja, exakt.
Du skriver ju om då just mänsklig kapacitet och nervsystemreglering som en sorts bas för allt och något gemensamt. Ändå pratar vi, som jag nämnde då, ofta om att du måste lära dig sätta gränser, det är en viktig förmåga, och du måste utöva självledarskap och du måste ta ansvar. Så vad är det liksom, om du skulle vidga det, att det här då inte är ett privat projekt bara som de många håller på och försöker hantera. Hur skulle du beskriva att vi liksom har designat in det här i allt som vi är i?
Jag är lite nyfiken precis på just detta och jag önskar jag hade liksom hela svaret och jag med liksom både mitt block och det jag vill liksom utforska är att kunna utforska det ännu mer. Men precis att liksom att lägga ansvaret på individen, det är väldigt stort ansvar. Och det som gör mig nyfiken är liksom hur vi designar våra system. Det som är intressant är att nästan alla våra system är designade som att människan har en jämn kapacitet.
Just det.
Som är så otroligt fel, kan man säga, assumption, antagande. Vi vet ju att människor är upp och ner. Att vi påverkas av vår omgivning, vi påverkas av människor. Vi har dåliga dagar och vi vet också att under press, då tappar vi vår förmåga och vår kapacitet. Så att designa våra system utifrån just det, kommer, tror jag, inte ta oss vidare. Och vi ser det nästan i alla, liksom, både hur vi liksom blir utbrända, hur organisationer liksom tappar sin egentligen bara leveransförmåga, sin innovationsförmåga. Så att jag skulle gärna vilja utforska hur det vore om utgångspunkten, värdeskapandet, vore någonstans att kunna tillåta människor att ha en kapacitet som är, om man skulle ha någon baslinje kanske. För att vi kommer ju gå upp och liksom ner ändå. Men att vi designar den i systemen eller någonstans förmåga för återhämtning. Att vi utgår ifrån att människan kommer falla. Men att vi bakar in i systemet, att vi hjälper oss själva att komma upp igen. Så att jag vet inte, det kan ju skulle vara sådana detectors i rummet eller
som känner av det.
Ja, exakt, och det kräver liksom både mer forskning inom, tror jag, liksom neurovetenskap, och AI kan vara av hjälp för att kunna fånga upp detta, för att kunna hjälpa människan att faktiskt vara mänsklig och dra nyttan av att vara mänsklig. Och det handlar ju inte bara om människan, det handlar om liksom hela miljön. För att det är liksom väldigt naturligt att liksom allt går i cirklar. Så det är väldigt märklig tanke faktiskt, att designa så mycket för tillväxt. Ja. Som att vi har oändliga resurser. Ja.
Verkligen, också i sig själv. Jag står och tänker på så många saker och får liksom bli nästan lite så här, få tårar i ögonen över hur många gånger jag själv har anklagat mig själv för att inte orka leva upp till det här systemet. Att jag känner att jag har ju levt ett tag nu, jag borde kunna sätta de här gränserna. Jag har gått igenom det här i samtal med så många, jag borde kunna. Och samtidigt så ser vi ju hela tiden i rekryteringsannonser till exempel, du ska fungera väl under stress. Eller så här är det att jobba här. Du måste kunna leva upp till det. Så vad liksom tänker du att vi har gjort här? Jag vet inte ens vad jag liksom vill att du ska svara på detta, men om vi menar allvar med att verkligen vilja förändra med hållbarhet och så. Vad står vi inför här när vi har designat in det här?
Nu vet jag inte om vi går in på lite hal is i detta.
Kanske.
För jag tycker också, det här är egentligen inte kanske jämställdhetsfråga, men det är också liksom, om man tittar på, inte bara vilka har byggt våra system, men vilken energi. Och det finns, jag vill inte gå in på liksom manlig, kvinnliga energi, men det finns liksom den här olika energier. Det en är liksom mer linjär och en är mer liksom cirkulär eller liksom dynamisk. Och jag säger det här liksom i manliga och kvinnliga, vi kan se det liksom i lite miniformat, man kan se det i föräldraskapet. Att ofta är den liksom kvinnliga energin, vi är väldigt dynamiska som kvinnor, vi går i cirklar, vi har liksom våra menscirklar, vi går igenom liksom hormonförändringar hela vårt liv. När vi är liksom, de som har upplevt förändringar till graviditet, vad jag pratar om, att liksom man är någon helt annan människa. Det kommer klimakteriet, så att liksom vi som kvinnor har något helt annat biologiskt system än männen. Så det känns väldigt naturligt, och även det här som är vårdande. Att nu har vi en ettåring, om vi tar det liksom väldigt personligt. Och man känner av hur han kommer in i det här liksom vårdandet för att hämta energi. Att få det här liksom nerande, han kommer och ammar, han kommer liksom och lugna ner sig. Och så kommer han och springer direkt till sin pappa och typ
busar.
Ja, och vi behöver både och för utveckling. Så jag säger inte att det här finns i en man och en kvinna, men det finns liksom olika behov och olika, vad som säger, nu är det lite farligt att prata om det liksom i energiformat.
Jag förstår det, jag vet vad du menar.
Men du behöver både och. Du behöver återhämta dig, du behöver liksom vila för utveckling, för att liksom nervsystemet kan få reglera sig. Men du behöver också stimulationen. Du behöver någonting som påverkar, som gör att du liksom vågar, att du går liksom ut liksom från din comfort zone, du får möjlighet att växa. Så du behöver liksom både och. Och det känns som att systemet har varit designat mer från det ena och inte i balans. Och det är där som jag hoppas att vi kan se liksom nu framöver. Liksom hur kommer det sig? Men det kanske för att det har varit obalans. Hur kan vi bjuda in det andra? Utan att också det är hot, för att liksom, jag menar, det är så många liksom, kan man säga, faktorer i detta. Man vill inte liksom, alla förändringar skapar någon sorts otrygghet och hot. Så man måste göra det på ett sätt så att det inte hotar dominansnervsystemet, om man kan säga så.
Ja,
det måste liksom skapa trygghet där. Men det måste kunna komma Så det finns en balans. Och det är väldigt fint när det sker. Liksom. Det är vinst för alla, anser jag.
Jag älskar tanken på att liksom hela organisationen och hela samhället också är ett slags nervsystem där vi liksom sitter ihop i detta. För det är ju också som du säger då, så vi har ju designat samhället för väldigt hög produktivitet, så har vi hållit på väldigt länge. Och det här kommer ju in i många av mina frågor också när det gäller lärande. Hur blir vi en lärande organisation? Ja, det är väldigt svårt när ni är designande bara för att vara en producerande organisation till exempel då. Mm. Men i det här då så tänker jag då på, eftersom jag vet att du har intresserat dig för det som är ett fält då, från liksom mödraskapet som jag läste med stor behållning på din blogg också, till det här stora fältet då som är brain economy. Idén om att vår uppmärksamhet och kognition och liksom bärkraft inte är vid sidan av utan basen för hur vi fungerar. Vad kan vi säga om brain economy? Vad är det för dig?
Ja, och nu igen som jag säger, jag vill inte ta någon specialistroll i detta. Men om man går utifrån liksom, kan man säga, nuvarande ekonomi, det allt utgår egentligen från, kan man säga, financial liksom, ekonomi med pengar. Mm. Då är utgångspunkten där liksom att ursprungligen är pengar tänkt att vara något mellanläge för att kunna möta behov. Du har två bönder som måste byta varor. Du kan inte bara vill ha ägg och kött liksom, du byter emellan. Så du har pengar för att vara ett mellanläge. Och på det sättet har du någonting för att möta allas behov. Så vi utgår ifrån att ett ekonomiskt system eller ett system är gjort för att bemöta behov. Där det finns någon slags begränsning på resurser. Så att då fungerar kanske mötte det här de behoven som fanns. Och sen har det utnyttjats där pengarna har blivit någon central funktion som vi försöker maximera. Yeah. Det har gått ifrån att möta våra behov till att liksom kunna maximera det här mellanläget, det här verktyget.
Just
det. Och resultatet är någonstans att våra behov har glömts bort. Och någonstans töms i sökning av detta. Och där kommer liksom nervsystemet in på att när vi får våra behov bemötta, då mår vi hyfsat bra.
Mm.
Då är vi ganska så gruntade och liksom lugna i oss själva. Men när det här liksom flyttas från det här, då har vi skit i det. Som jag ser det liksom i brain economy, är det att vi börjar fokusera egentligen igen på att bemöta våra behov.
Mm.
För det måste vi kunna förstå våra behov. Både på individnivå men också på liksom, samhällsnivå, på en systemnivå.
Mm.
Och igen, liksom, våra nervsystem. Liksom, det kan inte vara målet att vara reglerade hela tiden. Men att vi har kapacitet hela tiden för att kunna hantera de miljöer och den liksom, osäkerhet som vi befinner oss.
Så att i alla fall inte vara oreglerade och därmed liksom stänga ner vår egen kapacitet och inte kunna åstadkomma det vi behöver.
Nej, exakt. För att är vi liksom inte reglerade och inte har den kapaciteten, när det kommer press, då reagerar vi väldigt snabbt. Vi har inte den här medvetenheten. När vi är reglerade, då kan vi ta paus och vi kan välja vår respons. Och det har varit väldigt intressant liksom, som jag har lärt mig under vägen, att det är inte brist på vilja eller kunskap eller liksom moral som gör att vi tar de här besluten som ofta är skadliga eller ohållbara. Det är väldigt ofta på grund av att vi egentligen inte har förmågan för att vi tappar dem. Liksom, kan tänka på, du kommer in i ett företag, in i en organisation med otroligt starkt driv att göra skillnad.
Mm.
Och så jobbar du upp dig till en liksom hög position. Och vad händer där? Det är liksom, du är ganska själv i dina frågor. Du har liksom möten hela dagen. Du har otroligt höga förväntningar på dig. Du har liksom nästan ingen tid för återhämtning. Jag har sett det här på väldigt, väldigt nära håll i väldigt många sammanhang. Och jag tyckte det var så tydligt när statsministern av Nya Zeeland,
just det,
när hon Och jag tycker det är fint i det kvinnliga att hon slutade med, för att liksom, jag kan inte orden, jag orkar inte.
Mm.
Men hon var väldigt ärlig om att liksom det behövdes något nytt, och jag tycker det är väldigt stort. För att det tar på energin, och hon är medveten om det, och då ger hon, kan man säga, spacet för det som har energi att liksom komma in, och jag tycker det är liksom viktigt. Men väldigt mycket är att du jobbar upp det, och så är du rätt att tappa din vd-post.
Ja.
Så att du inte ser till att det kommer liksom återhämtningens in i systemet. Så då liksom försöker du typ skapa en fasad att allt är okej, och så ser du på ändå.
Mm.
Tills det går. Ja.
Inte alls.
Ja, precis.
This summer I had hoped to find a way to prepare not just for another year, but another term, because that is what this year requires. I have not been able to do that. And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election, and that my term as Prime Minister will conclude no later than the 7th of February. This has been the most fulfilling 5.5 years of my life, but it has also had its challenges. The decisions that have had to be made have been continual, and they have been weighty. But I'm not leaving because it was hard. Had that been the case, I probably would have departed 2 months into the job. I am leaving because with such a privileged role comes responsibility. The responsibility to know when you are the right person to lead, and also when you are not. I know what this job takes, and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. It's that simple.
Det är en fin brygga in i det som vi ofta i samhället i stort, i alla fall tycker jag, i mina olika frågor inte minst, landar i, nämligen ledarskap. Mm. Det är ledarskapet. Ledarskapet ska lösa det här. Och du har ju själv intresserat dig för det och varit chef och ledare och utövat det. Så i det här då, hur är man liksom en hjärn, brain economy, medveten, nervsystemsreglerande ledare för andra? Vad behöver man förändra mot det vi ju faktiskt är med om ganska ofta idag?
Jag tycker väldigt fint att, och det känns väldigt liksom grundläggande, att det är närvaro. Praktisera närvaro, både med dig själv, så att man har möjligheten att känna sina känslor, verkligen vad man känner, och är närvarande. Och även i rummet med andra. Det har otroligt stor påverkan på andra människor. Att du kan se dem, att du kan höra dem, att du kan bara vara och nästan hålla dem, om man kan säga så.
Mm.
För det som händer då, då förstår du både dina egna behov och du förstår andras behov. Och du har möjligheten att bemöta dem. När du förstår det, då kan du möjliggöra väldigt, väldigt mycket.
Så hur blir det idag när vi sitter så här som du och jag gör nu, så mycket i en fyrkantig ruta på datorn?
Jag tycker, som säger, vi sitter här, du tittar mig i ögonen, jag tittar dig i ögonen, vi ser varandras kroppsspråk. Vi till och med kan känna, tror det varandra, jag känner värme.
Ja.
Jag känner värme i hela kroppen, jag kan känna, ibland kommer såna upp vänster armen, det är liksom,
ja, chills.
Ja, eller liksom såna, nästan såna vibration här. Så att man kan känna av, och för mig var det liksom väldigt stor upptäckt att det var 2012 då, på den här lärande resan, då cyklade jag från Stockholm och ner till Grekland med avsikten att lyssna på berättelserna av liksom minst 100 främlingar. Och jag var liksom väldigt sårbar, jag hade inga pengar, jag var liksom helt själv, jag visste aldrig vad det skulle vara. Så att i början tänkte jag, men jag ska dokumentera alla berättelser för att kunna fånga upp dem. Och det var väldigt tidigt liksom från i de första samtalen att sitta där och dokumentera. Då är jag inte helt närvarande.
Nej.
Så att jag bara, nej, jag tar bort detta. Så sitter jag bara med den här människan. Och det som växte under den här tiden av liksom 120 dagar var att min närvaro med de människorna och liksom i, och som säger, du får verkligen klippa ut det här, det blir för flummigt.
Tror jag inte.
Att det blir liksom någonstans fält av närvaro som gör att människor kommer en väldigt, väldigt nära. Så att jag kommer säga, alla mina behov togs hand om av främlingar. Och de kunde berätta otroligt djupa personliga saker 5 minuter inne i att vi har liksom träffats. Så att det är, och det var nu du som introducerade Marias drömmar, som jag är jättenyfiken att liksom grotta mig ner i nu. Att medvetenheten är ett fält som vi tappar in i.
Just det, kollektiv medvetenhet, ja. Hon har ju professor i Uppsala som har gått in på det.
Så att om det finns någon där som inte riktigt har börjat designa runt eller förstå att det finns liksom energier eller något elektromagnetiskt fält kanske som vi kan tappa in i, då kommer det bli, tror jag, avgörande för all design. Vi gör väldigt mycket tekniskt, som att du och jag sitter här och pratar och ser varandra även om på olika ställen. Det är liksom helt sinnessjuk innovation.
Ja, det är det verkligen. Verkligen. Så det har vi klarat ganska bra.
Och det är helt otroligt att vi har klarat det. Och inte att förstå våra egna energifält och hur de påverkar varandra. Och hur det påverkar egentligen allt. För att får vi balans i det, vad kan hända då? När vi inte behöver agera utifrån vad kan man säga, skam eller att man är liksom arg eller frustrerad eller liksom, tänker man skulle kunna liksom designa hela systemet utifrån välvilja och att man bryr sig och liksom närvaro och
Jag tror ju att de flesta människor som hör oss nu har ju upplevt en sån där stark stund av närvaro. Och kanske till och med på arbetsplatsen, fast vi inte, liksom, vi har på något sätt separerat de två delarna ju. Att det är vårt privatliv, då kanske vi känner det med en person som vi blir kära i eller vad det nu kan vara. Ett barn. Men på jobbet, då är vi på jobbet. Vi har ju liksom delat upp det där på ett eller annat sätt. Nu är det här ett av våra sista avsnitt av den här podden. Och jag är otroligt glad att det är med dig. Men jag har ju bett att få in lite reflektioner och reaktioner från de här senaste 5 åren som vi fortfarande då efterlyser. Så hör du det här så skicka gärna det till mig. Och jag har fått in, jag ska inte avslöja nu då, för sista avsnittet ska ju handla om det här. Men jag har ju fått in sånt som tyder på att människor just har känt sig väldigt ensamma i att längta efter det här. Och tänka att det borde vara en del av mitt arbete. Och jag är inte så flummig och konstig som jag har känt i olika sammanhang. Och det är ju en otrolig feedback att få, måste jag säga. Helt, helt otrolig. Men du sa ju förut då att du har sett när det sker även i liksom något annat sammanhang. Kanske en grupp eller så. Hur ser det ut? Alltså, vad har du varit med om där det kan finnas plats också på ett arbete för något sånt här?
Ja, men gud. Jag har ju alltid varit ska man säga, väldigt äkta i detta. Och jag kan säga så här att jag är ganska ung när jag fick möjligheten att sitta i en högledningsgrupp på IKEA, ett storbolag. Jag liksom var knappt 30 år gammal. Och det var på många sätt och i många sammanhang det varit är liksom mansdominerade branscher. Sjöchefer liksom. Men även i de sammanhanget, i och med att jag styrs väldigt mycket av detta, då är det någon som överkrossar mina gränser. Då kommer tårarna, helt enkelt. Och för mig är det inte en svaghet. Det är egentligen tecken, oj, nu finns det någonting som är viktigt för mig. Så då kan jag liksom öppna upp i rummet. Nej, men kan vi vänta lite här? Här finns någonting som berör mig. Kan vi undersöka det? För det är väldigt ofta när man känns något i oss, att det känns även i den andra personen, men kan inte lägga märke till det eller ha förmånen att förstå det. Och det var det ett sammanhang, bara för att man tar liksom ett konkret exempel. Det känns så att tårarna börjar ränna. Och så det är någonting som händer här. Vad händer i dig? Vad känner du? Är du okej? Och då liksom han bara stannar upp och han bara, typ axlarna sjunker. Och han bara, alltså jag nästan får gråta när jag säger det liksom här. Men han bara, min fru har nyss fått besked om cancer. Och han var väldigt skör. Och jag blev det också. Så att vi egentligen bara stannade i mötet. Och kramade varandra. För att det behövdes. Liksom, du är inte en annan människa privat eller på jobbet.
Nej.
Och kan du få den här närvaron även på jobbet, att du kan hålla varandra, att du kan få vara människa, att du kan liksom få återhämtning, för att det är okej. Du behöver inte vara stark hela tiden. Du måste också kunna liksom hämta ork och energi och näring i alla livets faser. Och även på jobbet, jag önskar att liksom arbetsplatserna skulle se oss som de människor vi är och vilken kapacitet vi ska bära och vi kan bära och vilket liksom, liksom hur vi kan verkligen bara få skina som människor när vi är på topp.
Mm.
Och så får vi vila och återhämta oss när vi inte är det.
Mm.
Det känns så himla naturligt.
Och inte då som kanske han gjorde i den situationen innan du stannade upp. Försöka maska det,
ja,
eller jobba på som vanligt eller prestera som vanligt. För att det är så vi har någon slags bild av att man gör.
Ja, och det är så vi gör och vi brukar göra i väldigt, väldigt stor utsträckning. Men det är väldigt fint i de tillfällen när man öppnar upp för det andra att få plats. Jag har aldrig bemöts av något annat liksom. Jag har aldrig bemöts av liksom, nej, här finns inte utrymme för liksom känslorna här liksom, sluta gråta liksom. Som inte man kan liksom kanske förvänta sig, för det har varit ändå risktagande på något sätt.
Modigt skulle jag säga, din isländska bakgrund där.
Så att, men det gör liksom både och liksom, tycker jag, för att på samma sätt kan jag gå in, liksom samma sätt som jag kan låta tårarna liksom vara i ett rum. Då känner jag också styrkan att när något inte stämmer, då sätter jag alltid ord på det. Ja, men här har vi inte fungerande arbetsmiljö. Människor mår inte bra, det är inte okej. Så att vi kan verkligen prata om det saken, vad är det som händer? För att när vi inte mår bra, det är inte en wellnessfråga, det är verkligen en infrastrukturfråga. Då kommer vi inte heller prestera bra. Vi kommer inte heller liksom ge bra resultat. Så det här är liksom en grundläggande fråga, så att vi kan både prestera. För att, om man tänker prestation, nu är OS i svaret. När våra atleter presterar verkligen på topp. Vad är det första frågan de får alltid efteråt i intervjuer?
Hur känns det?
Exakt. Här. Det är det första frågan vi frågar i allt. Hur känns det?
Det är som en metafor av en sportreporter.
Ja, precis. Det är det vi vill fånga upp. Liksom. Ja. Alla tv-program är designade för att liksom väcka känslor. Egentligen allt som vi designar liksom, är det ju en reklam.
Ja.
Är bara för att väcka känslor. Och i dagsläget är det nästan designat för att väcka obehagliga känslor, så att du känner dig inte tillräckligt, så du liksom måste köpa produkt. Istället för att våra resurser ska enbart gå ut att liksom skapa någonting som faktiskt möter riktiga behov, inte brist på behov. Så det finns otroligt mycket vi skulle kunna designa för att göra den här världen bättre, men då måste du komma från ett ställe där vi redan är reglerade. För då blir det någonstans automatiskt att du bidrar till något positivt istället för att du kommer från scarcity eller någon bristtillstånd.
Och det finns så mycket att göra, Kristin. Hur ska vi ta oss an det här, undrar jag. Nej, men jag tänker, du är ju, ibland så hör, till och med jag tror jag har varit i samtal där man slänger sig med i ett sånt där ingenjörstänk. Det är sådana där fyrkantiga ingenjörer. Vi kan väl enas om att du har spräckt den bilden om någon har det där rätt så rejält. Men att du och en professor i fysiska frågor som Maria Strömme och så börjar prata om de här sakerna vidgar ju bilden på ett helt annat sätt än jag tror att vi har gjort tidigare. Mm. Är det någonting vi alla kan tänka på bara till sist då, som apropå det här att reglera vårt nervsystem? Kan man börja liksom spåra det här, de här indikatorerna hos sig själv? Vad kan jag leta efter för att försöka behålla mig reglerad?
Mm, verkligen. Jag tror att, vi tränar på det liksom här bara i familjen hela tiden, så att jag tänker att jag kan ge er bara vårt familjetips här.
Ja, tack.
Så att, nu tar jag dig som exempel här. Du ser mig, jag pratar med dig, jag väcker någonting i dig. Du känner något liksom, det är någon förnimmelse i kroppen, någon värme. Du kan sätta känsla på det, ett ord, välbehag kanske. Mm. Vi tar ett extremt ord liksom, jag säger att du vet inte vad du pratar om, Katarina. Du blir förbannad.
Ja. Frustrerad, stressad.
Ja, exakt. Du får de här liksom, det är mer svåra känslor som är liksom enklare att förklara. Mm. När vi känner de känslorna, då har någon gjort våld på någonting som är viktigt för dig. Du känner dig liksom som en kunnig person och så säger jag du vet inte vad du pratar om. Då gör det liksom våld på en värdering. I det fallet, när det händer, i vilken situation som helst, då har du egentligen två val. Du kommer alltid reagera på det. Är du tillräckligt medveten, då inser du, aha, det här var liksom ett tecken på att det här finns någonting som är viktigt för mig. Mm. Och så tar du med dig för din egen utveckling. Är du inte med den här medvetenheten, då kommer du liksom agera istället, liksom bara egentligen reagera.
Just det.
Och antingen gå härifrån eller bära på en dålig känsla efter det här samtalet. Du kommer kanske klippa ut allt bra som jag sa.
Eller säga att det är du som inte vet vad du pratar om.
Ja, precis. Exakt. Ja. Eller komma liksom en intakt liksom mot mig. Mm. Och det kommer liksom, så båda kommer ha en impact på världen. Mm. Så det att ta med sig är att vara medveten om allt man egentligen reagerar på. Och stanna upp och fråga sig själv, aha, varför är detta viktigt för mig? Mm. Vad betyder det? Istället för att liksom agera tillbaka. Att liksom vara nyfiken. Och sen kan man använda det här. Om jag gör mer av det som är viktigt för mig, då kommer det öka min känsla av välmående. Mm. Desto mer saker jag gör som är viktiga för mig i mitt liv. Och på det sättet också förbättrar du din energi och kan ha liksom bättre påverkan på hela din miljö, på din familj, på din arbetsplats och så vidare. Mm. Så att närma sig det som är viktigt, det är liksom vår känsla. Använda nyfikenheten för egen utveckling och försöka vara så pass medveten att du, att du skapar mer nytta än skada.
Precis.
Jag
fick också lära mig av en psykolog nyligen att nyfikenhet också är det bästa motmedlet mot känslan av liksom osäkerhet eller ovisshet. Mm. Så det stämmer ju även med den här världen vi lever i. Väldigt bra på det då.
Ja.
Ja du Kristin, vad ska jag säga om det här? Jag vill prata i 14 timmar till och jag vill att vi ska förändra världen tillsammans. Men vi behöver avsluta för idag. Är det någonting du känner att du inte har fått säga som du vill passa på att göra innan vi är klara? Alltså, och jag vet att det är jättesvårt att hitta det när man har stått och pratat så här länge. Men.
Ja, alltså jag är så glad som jag sa till dig innan att jag tycker ju om utrymmet att få reflektera med någon som ställer så bra frågor och är närvarande och nyfiken. Mm. Så att, och jag litar också på, för att jag vet att det kan upplevas som väldigt flummigt. Så jag är tacksam att liksom det kommer in på att det är väldigt konkret. Och jag vill verkligen att vi kan se det. Det här är inget. Det är inget
flummigt.
Nej, verkligen. Nej. Inte. Det här är liksom verkligen hård, liksom, om man vill se det på det sättet, liksom hård affärsgrund. Mm. Det är verkligen kärnan i alla våra beteenden. Mm. Och att allt som finns på den här jorden som är gjort av människor, det beror till 100% av vilka det är gjort och i vilket tillstånd de var när de gjorde det. Mm. Så att ser man liksom, tittar ut på allt som vi har hittat på. Allt är påhittat liksom. Och allt kan bli påhittat och allt kan bli ändrat. Och det är det som är så fint.
Ja.
Om vi ska göra en systemomställning. Kan vi se det här alternativet och kan vi göra nuvarande system liksom obsolet så att det faktiskt hinner oss? Så det, jag vet inte, det är inget mer konkret.
Nej, du har ju satt upp på möjligt min femåriga kamp här i podden mot begreppet mjuka frågor och hur system behöver och ställas om och så vidare. Så jag är bara djupt tacksam för det.
Tusen tack till dig.
Ett enormt tack för att du kom och gästade våra slutavsnitt här av Livslångt. För dig som har missat det så är det så. Så Kristin Grimsdotter på RISE är så glad att du var ett av dem.
Tusen tack.
Du har just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.